Ja, då kanske vi kan börja den tredje föreläsningen. Vi kombinerar ju här föreläsningar och seminarier, de flyter in i varandra. Men det brukar ju bli lite teorier innan. Idag har vi många presentatörer, vilket är väldigt trevligt att det börjar rulla. Och då tänkte jag göra så att vi börjar redan med en gång med presentatörerna. Bara för att säkra att vi hinner med och har god tid. Och jag kommer göra så att jag lägger in lite teorier här och var. För meningen med presentationerna, det är ju att alla ska vara aktiva. Det ska bli en diskussion, det ska bli en debatt. Och när det då blir presentatörer så säger de saker och ting som är väldigt relevanta för kursen. Och då blir det en diskussion. Förhoppningsvis får man med alla intressanta teorier och allting. Och får vi inte det så är det då mitt jobb att lägga på det. Jag tänkte en lite ordning här. Den första, nummer ett, var det Mette, men hon har inte kommit hit ännu. Hon ska presentera. Där är du. Jag såg dig inte. Du satt bakom där. Ja, okej. Okay. Ja. Är du mogen och färdig för att presentera? Ja, visst. Jag tar den ordning som det finns, som vi har skrivit ner det. Ja, du hade en fråga. Jättebra, det tycker jag. Och vi har ju satt en gräns tidigare att vi ska helst vara kring, ja, den har ju reviderats eftersom det inte var så många i början. Men vi sa, jag tänkte initialt 5 minuters presentation och sen 5 minuters diskussion på varje. Det är liksom max. Vad sa du? Ja, 5 på varje. Ja, absolut. Tekniken. Nej, det ska suddas ut. Ja, vad trevligt om du suddar ut det. Varsågod, Mette. Oh. Ja, vad snabb du är. Det var precis. Nej, men det var bra. Här kommer den. Mette, varsågod, du kom fram. Som tur är har vi 2 mikrofoner, för en av dem fungerar inte längre plötsligt.
Vet du vilka som fungerar då?
Denna fungerar jättebra. Så det är bara att hålla på.
Ja.
Och den fungerar hela tiden. Varsågod.
Så, ja, det här är ju lite nervöst då. Jag har då kastat mig in i det här den första frågeställningen. Hur kan vi lösa problem med systemkorrigeringar som misslyckas? Spontant så kunde jag känna så där att innan man kastar sig in över de här frågeställningarna så skulle man behöva läsa all litteratur. Och jag vet inte om ni är flera som har känt så. Bra, vad skönt. Då är jag inte ensam. Och så någonstans då mitt uppe i det här då, så försöker jag liksom leta och hitta relevant information och vad som kan liksom vara bra i det här läget. Och ni får stoppa mig om jag är helt ute och cyklar eller om ni inte förstår, eller jag vet knappt själv om jag förstår sådär. Jag förstår i praktiken, men jag vet inte om jag förstår böckerna. Men när det står så här, hur kan vi lösa problem med systemkorrigeringar som misslyckas, då tänker jag så här, vad är problemet? Vad är det för typ av problem vi har i en organisation? Är det problem med människorna? Är det problem med systemen? Alltså då menar jag datasystemen, eller vad är det för typ av problem vi har? För vi kan ju ha så många olika typer av problem i en organisation. Och systemkorrigeringar, vad är det för system då som vi vill korrigera? Är det systemet där människorna befinner sig i, eller är det själva datasystemen, eller vad är det för system? Så det där snurrade jag runt kring lite grann då. Men vi har ju hört talas eller pratat om de här balanserade looparna. De här looparna som ska balansera systemen. Och jag kan säga så här att jag har tänkt system. Jag har nog tänkt mera människor så. När jag har tänkt systemet i organisationen. Hur vi interagerar med varandra. Och då vet vi då, enligt teorin här i boken då, att även om vi då har loopar som balanserar det här systemet, så har vi ändå beteenden hos människorna i organisationen som inte är önskvärda. Olika typer av beteenden. Och här kan man ju egentligen bara fundera och spekulera i vad är det för beteenden som inte är önskvärda i en organisation. Ja, det kan ju finnas massvis med olika typer av beteenden. Man gör inte det man ska. Man har kanske negativ attityd. Gruppen fungerar inte. Man kanske pratar illa om varandra. Vi kanske inte följer policies. Det kanske är olika regler för olika nivåer i hierarkin i organisationen. Men i boken då så pratar man då om policy resistance. Som jag vet inte om man skulle då tolka det som resistens mot policies eller motstånd mot policies. Och varför uppstår det då? Jo, det är då när målen i subsystemen är olika och vi inte strävar mot samma gemensamma övergripande mål. Och att vi till och med motarbetar varandra. För det som händer då. Vi säger att vi har ett övergripande mål i organisationen och så har vi en mängd olika enheter och så formulerar man egna mål. Och de här målen kanske då inte stöttar det här övergripande målet. Och då finns det lite olika metoder för att komma till rätta med det här då, med de här systemfelen. Och då i boken så beskriver de ett systemfel och då tar de Rumänien som exempel. Därför att, och Rumänien är ju precis som många andra länder i Europa och även i Asien, i Japan bland annat, så har man ju då kunnat konstatera att man föder för få barn i landet. Och det kommer ju då att innebära att man kommer inte kunna säkra välfärden. För att när de här barnen växer upp så har vi då inte tillräckligt med många människor som arbetar i systemet. Och Ceausescu då, som regerade i Rumänien på 80-talet då, han bestämde sig för att man skulle förbjuda alla aborter för att komma till rätta med det här. Har det gått nu? Har 4 minuter gått redan? Åh, herre min gud. Ja, då ska jag snabba på här. Just det, i alla fall så kollapsade ju det här då. Alltså, man födde för få barn. På regeringsnivå så ansåg man att man skulle reglera det här. Så genom att förbjuda alla aborter så ansåg man att man skulle liksom få upp antalet barn som föddes. Men över tid så visade det sig att trots att man då har infört den här lagen så reglerar sig det här självt av sig självt. Så att nu är man liksom nere på samma nivå igen då. Och det var ett exempel. Så att systemet anpassar sig efter liksom rådande omständigheter. Och så att det som jag pratar om då, det kan man kalla för overpowering. Det vill säga att man genom tvång tvingar organisationen eller systemet till att göra någonting då. Och det leder till en kollaps. Stämmer det?
Det stämmer bra.
Ja. Så det är det ena. Och det andra, det är någonting som man kallar för counterintuitive. Kontraintuitiv översätter jag det som. Och det är då att man bara låter allting vara. Så kommer det att rätta till sig. Det vill säga, om man inte hetsar upp sig så mycket över att det inte riktigt fungerar som man har tänkt, så kommer man att frigöra kreativitet och energi i organisationen. Och vad är då lösningen, skulle man kunna fundera på? Ja, jag vet inte riktigt, jag hittar inte det heller. Men lösningen är väl någonstans att se till att målen i de här olika subsystemen stöttar det övergripande målet. Det var i alla fall jag kunde konstatera.
Ge dig respons. Tack för jättebra presentation. Kan du stå kvar här och debattera med alla? Jag ska komma med några andra lösningar. Det här som du beskrev, det är ett klassiskt problem. Och det är liksom, det är det som är kanske ett av kärnproblemen i systemtänkande. Lösningen i många företag, det är att man vet inte riktigt hur man ska göra. Så en av lösningarna är att man omorganiserar. Man tvingar fram omorganisationer. Och numera gör man det i nästan alla stora organisationer i Sverige. Det vill säga man rör om i grytan hela tiden. Och resultatet är att då hindrar man de här försvarsmekanismerna. Man hindrar att folk låser sig. Man hindrar att systemet stannar upp. Att det blir såna här låsningar för alla. Blir lite oroliga, vet inte riktigt vad man ska göra. Å andra sidan så blir resultatet att folk blir osäkra. Har mycket ångest och blir utbrända. Och det är den största, hörde jag på P1 i morse, största sjukskrivningsorsaken i Sverige numera. Psykiska besvär. Så det är inte det där att man måste ha förändring, annars delar företaget till och då slås man ut i konkurrensen. Och samtidigt då, om man ändrar för mycket så kan hela systemet till slut krascha. Så det är ju de här problemen vi brottas med. Så själva dilemmat är ju att man måste öppna upp systemet för justeringar, förändringar för att det inte ska stagnera. Om man inte gör någonting då vet man, då kommer hela systemet stanna av. Öppnar man upp för mycket och omorganiserar för mycket i blindo så blir det inte heller bra, utan man behöver alltså feedbackloopar på alla nivåer. Så man systemerar, man ser helheten, man ser till så att det inte bara är så att det är feedbackloopar på de lägsta nivåerna. Hur har informationen kommit fram? Har alla skrivit under dokumenten? Har de lämnat in rapport? Har de gjort det och det? Det ska vara feedbackloopar på de högre nivåerna, det vill säga svar på frågan, hur mår du? Känns det bra? Man behöver ha kontinuerliga möten. Man behöver få en konsensus där folk är så trygga så de talar rakt ur hjärtat och så vidare. Det vill säga, hela systemet behöver vara levande på alla nivåer. Nu har jag kommenterat det du sa. Jag tyckte din lösning var bra. Nu ska vi se vad ni andra tycker för lösning. Kommer ni på något spontant? Ja.
Jag bara tänkte på det du precis sa nu. Om man alltid ska sitta och prata och liksom så, det tar ju väldigt mycket tid. Hur löser du det dilemmat?
Det är bra att du säger det, för det är det här eviga. Så fort man öppnar upp och ska omorganisera och ha möten så tar det en oändlig tid och då blir ju organisationen ineffektiv. Det vill säga, en stor del av det vi pratar om under den här kursen är att man formaliserar rutiner. Man automatiserar, man bygger strukturer. Bara att bygga ett system, det är ju att man hårdkodar strukturerna in i ett tekniskt system. Och sen sitter man fast i det. Så man vill göra saker så stabila som möjligt. Ju mer stabilt, ju snabbare går det. Ju mer balanserat, ju mindre förändringar, ju mer standardisering, desto snabbare kan man köra ett system. Och sen, det är också det som är det slutgiltiga problemet som gör att man är tvungen att behålla det på ett samma sätt för att det inte ska krascha. Så lösningen på det här är alltså att man kan säga att det finns en lösning. Man automatiserar på de lägre nivåerna och öppnar upp på de högre. Och hur automatiserar man på de lägre nivåerna? Det kommer folk prata om senare i andra presentationer. Men vi behåller den frågan hela tiden. Jag kommer gå igenom den också. Fler synpunkter på presentationen. En till? Ja, det är jättebra att du håller schemat. Det är toppen. Det är så många bollar i luften.
Jag tyckte att det var en bra presentation. Grattis till att du lyckades på så kort tid. Och att du kanske inte hann säga allt. Men det var bra att du fick med ett exempel också från Ceausescu-regimen som gör det enklare att komma ihåg. Tack.
Super. Tackar. Då är tiden ute. Ja.
Du pratade om att människor har ju olika beteende då, som inte är önskvärt. Och vad ska man göra? Vad kan man göra som en chef då? Så när folk har ju samma summa olika beteende. Och, så hur kan man?
Vad man brukar göra är ju att man tittar på kulturen. Hur formar vi den här kulturen? Vad har vi för värderingar? Vad har vi för normer och regler? Och det är egentligen grundläggande i alla organisationer. Och då är det också lättare att rekrytera människor till som attraheras av den normen och den kulturen i organisationen. Samtidigt som jag ser en fara i det också. Att det kan bli för likriktat också. Och då kommer man till det här kollapsen förr eller senare. Kanske. Jag vet inte.
Ja, det är samma. samma problem vi återkommer till hela tiden, ända tills man får den här insikten om att hela systemet måste systematiseras så att man hela tiden kan ändra i det och att det ändå ska vara så stabilt som möjligt. Det ska vara så oföränderligt som möjligt och ändå ska man kunna ändra i det. Det är precis som människokroppen. Den måste vara i total balans hela tiden. Och människosjälen också, medvetande ska helst vara i total balans. Men om man alltid håller fast vid sina bestämda åsikter som man skaffar en gång så kan man inte lära sig något nytt. Det är de här analogierna. Du hade en presentation till.
Ja, men det är för att säga eftermiddag. Det är inte... Eller jag vill bara säga nästa klockan nummer 6.
Just det, då tar vi nästa i ordningen.
Det passar bättre att ta det.
Yes, vi tar nästa presentation.
Jag har ju gått nummer 2-5. Får jag båda efter varandra eller måste jag dela upp det?
Du kan ta... Just det, gå kom fram här. Du har ju 2.
Ja, får jag köra 5 på en gång eller måste jag ta en i taget?
Det kanske går lika bra. Är det någon... Den här det är ingen absolut logik. Så att den ena måste följa på varandra. Du kan ta båda med en gång. Under tiden?
Ja. Jag tänkte bjuda lite på fika då. Samtidigt. Lite som en... dels för att jag fyllde år igår och dels för att jag var lite löftet till Johan. Men det hör lite till min presentation också. Ni kan... nej. Så att alla somnar här nu.
Du vill ha det nu i presentationen.
Ja, min fråga då var ju hur kan vi lösa problem med tragedin i gemensamt ägande? Och det här är det då fika kommer in. Det kommer bli gemensamt ägande. Och problemet som kan uppstå blir att i boken så visar de hur bönder hanterar den situationen med gemensam mark. Och där tar Meadows upp att det finns ingen logisk anledning för en individ att inte utnyttja det gemensamma så mycket som möjligt. Det är grundat i bounded rationality helt enkelt, att individen fattar beslut som är grundat på att jag kan ha vinst av det här, jag behöver bara betala en liten del av det för att vi är många som delar, så det vore dumt av mig att inte göra det här. Vilket resulterar i att individerna gemensamt uttömmer resursen helt. Ja, fast allemansrätten är ju en lag som begränsar just det här för att man inte ska kunna utnyttja det till exempel. Och det är väl det grundläggande problemet att... ja, nu har du valt fel frågor.
Ja, vad är vi? Vi är på 3A, ja.
Det kommer. Precis. Så det vi håller på med 2:an. Och då är det så att de som har läst boken vet i alla fall att det här med bonden. Så jag tänker inte gå in på något mer. Och jag kommer återkomma till den frågan jag vill att ni ska ta ställning till. Har några åsikter om och sådär sen. De lösningar som tas upp i Meadows är 3 olika. Dels så är det att utbilda folk så att folk inser varför man inte ska uttömma den här resursen. Även om det kan vara till egen vinning. Den andra delen är att man privatiserar helt enkelt så att man tar om det är 4 bönder som delar på den här ytan mark. Så får man 25% var, man får en fjärdedel och sen får man göra vad man vill med den marken helt enkelt. Den tredje lösningen är lagar och då med medföljande straff. Om man bryter mot de lagarna som finns helt enkelt. Sammanfattningsvis på när det kommer till lösningar som jag då tar upp så får jag nästan en känsla av att det blir... Att individen ska kunna känna trygghet i att någon annan ska inte kunna använda det mer än vad de gör. Alla lösningarna är utformade så. Och då kan vi gå vidare till den här frågan då som jag vill att ni ska fundera lite grann på. Hur hade ni reagerat i den här situationen när ni har möjlighet att få vinst och det inte finns någon begränsning? Vi kan köra handuppräckning. Hur många hade använt den så mycket som möjligt? För egen vinning helt enkelt. Men om ni är bonden och har möjlighet att använda den här marken. Hur många hade skickat dit alla sina kor? De får beta så mycket som möjligt så länge den här möjligheten finns. Ja, det andra alternativet är att man inte gör det. Ja, det kan vara en anledning till att inte göra det. Men det är inte det som är frågan. Frågan är hur många som faktiskt hade gjort det och hur många som har, vi kan vända på det. Hur många hade inte använt den så mycket som möjligt? Ja, och det är ju så att det med då kommer fram till att det finns egentligen inget ordentligt svar på det. För att allting är beroende på vilka regler som finns i spel när man väl börjar med det. Finns det inga regler så rent logiskt så är det dumt att inte använda det, för annars kommer någon annan göra det. Då ger ni bort det till någon annan. Medan finns det regler som säger det, ja, då kanske man följer de överenskommelserna. Och det är här lite det fikat kommer in i bilden, att om alla fick ta fika utan att någon såg så skulle folk kunna ta hur mycket som helst. Medan om alla, det finns en överenskommelse att man ska dela lika om det finns kvar till exempel.
Ja.
Så vet jag inte om det. Ja, det är klart.
Ja, du kan ropa här.
Om man tittar på djurerna till exempel, eller att de som har ruggit ner regnskogen, så vet vi ju nu att det är ju faktiskt inte hållbart längre än så gör det. För egen
investering. Ja, det illustrerar ju mycket tydligt att vissa system fungerar inte som de kanske borde göra.
Jag tänkte, men det är lite intressant här när jag höll på att skära upp kladdkakan också. Då tänkte jag, hur många är vi här ungefär? Och så säger, nu hittar jag bara på en siffra, men vi säger att vi är 24 stycken eller 25. Och då skulle jag ju kunna välja att skära upp en så att det blir 16 bitar och sen så den andra blir, ja, vi säger, ja, 8 bitar. Och då är de här 8 bitarna större då. Då är det intressant, vilken bit skulle ni välja om man går runt och bjuder på det här? Då har man ju egentligen samma problem, tycker jag. Ja, exakt. Eller skulle ni ta bara för att det är gratis eller inte?
Mm. Den är klar.
Men om man utgår, om man går tillbaka till det här med utbildning, alltså jag fastnar någonstans där, för att det är ändå väldigt intressant, för att utbildningen biter ju uppenbarligen bara på en del och inte på alla. Och frågan, vad är det då som gör att man, om man har lärt sig då till exempel att ja, men vi ska ju inte överutnyttja marken, och så följer man det, gör en del, och sen så gör inte andra det. Och då är frågan, vad är det som gör att vissa är mottagliga för utbildning och inte andra?
För jag tänker att det händer ju ganska mycket uppe i Norrland just nu, till exempel om man kollar på samernas situation. Exempelvis. Det är ju väldigt relevant, alltså i sådana här frågor. Och vi är ju väldigt utbildade inom det, och det väljer att blunda för det, för att vi vill tjäna pengar istället.
En kommentar här.
Det var jättehärligt, och härligt med konkret exempel där man verkligen får visa sin etik och tanke. Så. Och jag tänker också med språk och vilka språk vi har. Jag tänker i vissa delar av världen så finns det ett ord som heter Ubuntu. Jag vet inte om ni känner. Och det är lite kul, för just det ordet så finns det ett inom systemvetenskap. De har också ett företag. Jag ville köpa den domänen, men det gick inte. Jag vet inte om alla vet vad det betyder, det ordet. Ja, precis. Man kan använda det till olika saker, men det som jag tycker om med det ordet är att det betyder att man gör saker utan, alltså det handlar om vinning, men att du, ska man översätta på svenska, att du gör saker utan egen vinning. Att du skapar, alltså jag gläds med andra, och om andra lider så lider jag också. Och jag tänker att det hör ihop med det här exemplet som du ger, för det är också så här, om man skulle använda det i olika sammanhang också så här, för att ja, jag kanske vill roffa åt mig, men om jag vet att den andra skulle må bättre och ha 50%, då kanske jag skulle ge min del till den, för det skulle den tjäna på, och jag skulle också tjäna på det till exempel. Så, tack för en bra presentation.
Ja, det var en illustration på att alla nivåer ska med i systemerandet. Man behöver alltså ta med etiska, moraliska dimensioner också. Jag har ett exempel på lösningar där man försöker i storkoncerner över hela världen. Man läser ständigt i pressen om att aktieägarna ger en väldigt stor bonus till vd och kanske styrelseordförande och någon annan om företaget går bra. Så de kan få bonusar i stil med 500 miljoner eller något sånt där. Hela svenska folket blir upprörda över varför vissa spelare ska bli stormrika. Varför ska de bli miljardärer? De gör ju bara sitt jobb. Och då är det så att aktieägarna, det vill säga stämman och styrelsen, de gör inte det här för att de är så snälla och tycker om sin vd så mycket. Utan de gör det för att det är enda sättet. Man har trott år efter år efter år att man kanske kan sluta med det här. Sluta det här spelandet på den nivån där vissa människor roffar åt sig och blir stormrika på alla andras bekostnad. Men man har inte hittat någon lösning för att man kan inte alltså, man systemerar inte på den nivån. Där är det djungens lag. Och vi kommer närmare och närmare den slutgiltiga lösningen på det här problemet. Och det är att så länge man inte har formaliserat ett regelverk för hur saker och ting ska fungera så kommer det alltid bli djungens lag på den nivån. Så kommer det alltid bli den här totala anarkin som gör att det blir elände och korruption, krig, suboptimering. Det vill säga systemeringen måste gå hela vägen, som du sa också, upp på etiknivån också. Och det är det som är så svårt. Och det är därför den här kursen finns. För att ni som ledare ska förstå att allt måste hängas ihop. Allt måste integreras. Och det är där konflikten är. Det är där man ännu inte har kommit överens om hur man bör bete sig.
Avslutningsvis så funderade jag ganska mycket kring hur det här ser ut i olika delar av världen. Det är ganska enkelt för oss i västvärlden att moralisera kring såna här frågor. Att man ska försöka liksom tänka på vad som kommer sen och man ska inte hugga ner halsskogen. Det kanske är lite svårare när det handlar om att om jag inte använder det här så mycket jag bara kan idag så kommer någon annan ha gjort det till imorgon. Och då är min chans borta och då kommer min familj att svälta. Där finns inte möjligheten att vara moraliskt riktig. Det var min fråga två. Då är frågan om jag fortsätter med fråga fem eller om vi ska låta tre och fyra vara emellan. Så bra. Yes. Jo, alla kan få komma och hämta. Slipper Johan springa landet runt här istället.
Det går inte mer tid. 5 minuter för kakhämtning.